Guds frid och välkommen till ett nytt avsnitt i vår podd Liv och tro. Idag ska vi prata om arbete. Och vi som är här idag så är ju Maria och jag Isabella. Och så har vi med oss idag också Boris Salo. Välkommen.
Tack ska du ha.
Roligt att du är här.
Det gläder också mig.
Ja. Vill du presentera dig kort?
Jag brukar säga så här för att samtidigt förklara för mig själv. Kom ihåg vem jag är.
Mm.
Så brukar jag säga att jag är Guds barn.
Mm.
Vill leva som Jesu lärjunge. Är det här gift med Vivian.
Mm.
Har 4 barn. 10 barnbarn för tillfället. Det kan ju att justeras eventuellt.
Ja, det kan det. Det vet man ju inte.
Mm. Och sen är jag då präst. Nu faktiskt pensionerad från 1 september.
Mm.
Och det här... har du vid sidan av prästjobbet, eller det är flera saker som har inspirerat mig i prästjobbet.
Mm.
Det har varit sådana kursverksamhet av olika slag med alfakurser och äktenskapskurser. Och sen det författarskap som har betytt väldigt mycket för mig själv. Så åtminstone en har blivit välsignad av alla de böckerna.
Och du är ju här idag dels på grund av att ditt författarskap.
Ja, jag har förstått det.
Ja, den här senaste boken som du har skrivit om arbete. När jag fick den här boken... som du har skrivit nu då, källor till arbetsglädje i min hand, så ringde du mig och sa att det här måste vi podda om. Ja, det gjorde jag.
Du blev riktigt inspirerad.
Jag blev riktigt inspirerad och på något vis så kändes det nästan som en livlina för mig när jag fick den här boken. Det här med arbete och kallelse har jag funderat på ett tag. Och därför kändes det så aktuellt för mig. Och jag tror också att det är aktuellt för många, många andra.
Säkert. För mig, jag ska ju snart på mammaledigt. Så jag var lite sådär, ja, ska jag åka läsa den här boken nu just?
Jo.
Att nu känns arbetet så avlägset för mig.
Så du menar att det inte är något arbete att få barn?
Nej, det är inte alls. Alltså det är bara en lång ledighet.
Jag har varit med 4 gånger. Jag tycker att det är ganska ordentligt. Så arbetar man ganska ordentligt.
Ja, för att inte prata om de där 20 åren efter.
Ja.
Du har ju skrivit många böcker, Boris.
Mm.
Varifrån har du fått din inspiration? Är det teman som du själv har funderat på, eller?
Det är något sånt som har vuxit fram på något sätt under livets gång. Dels i utmaningar som man har mött under livet, och dels i egen kreativitet. Alltså det, för att nu... grovt indelade kunde man säga att det handlar om 3 områden. Det är böcker som handlar om relationer. Sen är det bibelteologi, framförallt då Markus evangeliet.
Mm.
Och sen då spiritualitet, alltså andlighet.
Mm.
Framförallt då trosbekännelsen, buden och bönefaren.
Mm.
Och det här upplever jag på något sätt som en treenighet, att det här hör ihop.
Mm.
Och det har ju varit en fantastisk upplevelse för mig själv på något sätt att få upptäcka det.
Mm.
Att den kristna tron är inte något som är långt borta från vardagen, utan att det är verkligen en vardagstro, som också en av mina böcker heter. Så att ja, varifrån jag fått inspiration, alltså när det började egentligen med ett uppdrag jag fick av stiftelsepräster att skriva en så kallad synodalmötesavhandling om bön, så det var nog liksom det som blev startskottet i det hela.
Mm.
Men sen har det bara vuxit fram och någon bok har kommit till som ett, därför att någon har puffat på mig att det här tycker jag att du skulle kunna skriva om.
Mm.
Men det mesta har nog varit en egen inre process på något sätt.
Har du någon känt att nej, men den där boken blev inte kanske riktigt som jag hade önskat? Och, har du någon ångrat någonting du har skrivit?
Alltså man borde ju alltid få ge ut andra upplagan först.
Ja,
ja.
Precis.
Och några av mina böcker har kommit ut i en andra upplaga och nu har det alltid blivit ändringar.
Mm. Ja.
Och nu skulle jag gärna vilja att den här berättarglädje som handlar om Markus evangeliet skulle bli slutsåld för att jag har så mycket som borde få komma i en tredje upplaga.
Ja, okay.
Så att det är nog mera detta att när man lever i olika saker så fördjupas det och märker att det där borde man också kanske gärna ha med.
Mm.
Men jag vet faktiskt, alltså jag ångrar ju på det sättet att saker och ting kunde ha varit bättre.
Ja, för man utvecklas.
Ja, man utvecklas. Mm. Men inte på det sättet att jag ångrar att varför skrev jag nu det här, att det där borde strax tas bort så att säga från bokbordet.
Nej. Det som jag har tyckt har varit så intressant, jag är bekant med en del av dina böcker, det är ju Och det handlar ju på ett vis om dig, men det handlar ju framförallt om Guds ord, alltså bönen Fader vår. Hur otroligt användbar den bönen är. Och den kan appliceras på så många olika områden i våra liv.
Ja, det är ju det som är egentligen hela botten i den här nya boken som då kallas Källor till arbetsglädje. Mm. Där jag vill visa att, eller som Luther säger, att hela Bibeln kan sammanfattas i trosbekännelsen, buden och fadern.
Mm.
De här sakerna som vi ofta liksom bara pluggar utan till oss och lämnar vi den på något sätt. Jag tänker att det kan vi.
Mm.
Men eftersom det är verkligen som Luther säger, tror att det är sammanfattning av hela Bibeln, så tror jag det är på det sättet att det finns ingenting här i livet som inte på något sätt är kopplat till de här tre sakerna. Mm. Och sen kan de här tre sakerna tillämpas på allting i livet. Mm. Och det är det du har
upplevt
med Böna Fader. Mm. Men det gäller också trosbekännelsen och buden. Och det är det här som jag då kallar för källor. Verkliga källor till arbetsglädje.
Mm.
Så att jag tänkte faktiskt det här igår också, att på tal om Böna Fader vår, så vill jag tänka på förr att man kan ju förstås också lägga in pengar i bönen Fader vår. Mm. Alltså att be utifrån Fader vår när det gäller sin penninganvändning.
Mm.
Det blir ganska spännande bön det också.
På vilket sätt skulle du göra det praktiskt?
Nu, vi kan be det tillsammans här idag.
Ja, vi gör det.
så då ber vi gode Gud att det får vara på det sättet att du är Gud, att inte det är mamman som är Gud i vårt liv. Mm. Utan att det här, mamman får vara en tjänare i livet. Och så ber vi det också om att vi med våra pengar får tjäna ditt rike. Så att det vill jag sker också med vår plånbok.
Mm.
Och vår bankkonto. Och så ber vi om det bröd vi behöver. Alltså att vi ber Gud om att, som det står också i ditt ord, att vi inte ska få för mycket och inte för lite. Ge oss inte rikedom, inte heller fattigdom, utan ge oss det vi behöver.
Mm.
Och så ber vi att våra pengar skulle på något sätt kunna ena människor. Vara en del i försoningen på något sätt, eller försoningens uttryck. Att det inte skulle bli till splittring. God Gud skyddas från det. Utan att istället skulle vara med och bidra med pengar till att hjälpa människor. Och därför inser vi att vi behöver beskydd. Från penningbegäret i vårt eget liv och girigheten i vårt eget hjärta. Från samhället, hela världens sätt att se på. Att det handlar bara om att själv skaffa sig saker och ting.
Mm.
Och från den ondes egna frestelse, det ber vi om. Och det här kan vi frimot be, därför att riket är ditt. Makten är din och härligheten är din.
Mm. Så fint.
Så kan det bli när man tillämpar bönen. Fader vår, pengar.
Mm. Och det där kan man ju göra på alla andra
på områden. På allting i livet. Äktenskapet, föräldraskap.
Mm.
Och till och med också då arbetet.
Ja.
Vilken syn på arbete ligger till grund för att du såg ett behov av en sån här bok?
Det är egentligen tre saker som jag noterar på något sätt. Jag förankrar det här ganska mycket i Luthers tänkande. Och ofta hör man i vårt samhälle att det är Luther som är orsaken till att vi blir utbrända av utmatt. Vi har en Luther som så vaxer som säger att du måste arbeta dig. Slut. Och det är en lögn. Och det andra är det att vi har väldigt mycket av den här synen att det är bara svett och möda.
Mm.
Och för det tredje då det att risken är att vi tappar en stor del av ni i livet när vi ofta tänker så här att vi arbetar för att vi ska vara lediga.
Mm.
Att det blir fritiden, semestern, lediga dagar som blir poängen. Och då blir arbete bara en transportsträcka så att säga till ledigheten.
Mm.
Istället för att säga att vi är lediga för att orka arbeta.
Mm.
Så det var nog de här tre, vad ska jag säga, myten eller lögnen eller missförstånden som på något sätt är orsaken till att skriva det här. Och då visar på en annan syn. Mer positiv, berikande, hälsobefrämjande, livsbefrämjande, samhällsbefrämjande syn så att säga.
Mm. Det där med Luther hade jag faktiskt inte hört något. Att han kan sitta på ens axlar och mana till arbete. Men nu det här att arbete som är svettigt och det är liksom tungt. Och man citerar ju då ofta det här att i ditt anlete är det svett eller vett.
Ja.
Ska du förtjäna ditt bröd och det är som mödosamt och så här. Så jag tycker personligen att det spirar nog lite hopp i den här diskussionen. Att arbetet skulle kunna vara någonting som faktiskt är som du säger, både hälsobefrämjande och...
Jo, det är det att när vi då bara tar in det här svettaspekten som ju också finns förstås, så då tar vi bara in syndafallet.
Mm.
Men den bibliska synen är nog mycket mer än det.
Mm.
Först har vi skapelsen att Gud skapade. Det är inte gott, till och med Gud arbetar. Mm. Så det måste ju vara inte gott. Så arbetet är Gud att göra, kunde man säga.
Precis.
Det är inte gudomligt. Och sen kom då syndafallet in som förstörde hela.
Mm.
Men det innebär inte att allting är tokigt för det. Mm. Och sen för det tredje så gjorde ju Jesus det fantastiska att han kom med Guds rike. Och det innebär också att han, när han gick under förbannelsen där på Golgata kors, då fanns också förbannelsen som kom över arbetet.
Mm.
Och därför liksom frigör också Jesus välsignelsen in i arbetet. Mm. Och därför ska också arbetet få vara i det här, i den här levande paradoxen att Guds rike är redan här men inte ännu. Att vi ska få uppleva att det blir välsignat, men sen vet vi att det är jobbigt ibland också. Mm. Sen tror jag det eviga så kommer vi inte att sitta på mål och spela harpor, utan där kommer vi att få arbeta.
Ja, precis.
Men i kreativitet och utan svett och mer.
Mm.
Så jag skriver böcker där.
Ja, du ska skriva böcker. Ja, det låter jättebra.
Det måste finnas mycket att skriva om det.
Ja, det finns det säkert. Och jag tycker om det där, jag har aldrig tänkt på faktiskt att arbete också var någonting som skapades innan syndafallet. Mm. Och jag tycker att det är så härligt att tänka att det är på det sättet. Och sen då samtidigt inse att i och med syndafallet så blev det som det blev.
Ja.
Men också ganska befriande att också tänka att det inte blir helt perfekt. Ingen kommer att få det perfekta arbetet. Mm. Man kommer aldrig att vara 100% nöjd. Det är ingen.
Mm.
Att man inte heller som går och sneglar på andra att finns det perfekta arbetet?
Ja, precis.
Exakt. Ja. Det är befriande att våga ta in sårbarheten och söndringen. Och...
Mm. Ja.
Först ska man sträva till det perfekta i allt, så då dignar man till sist.
Ja. Mm. Det tar vi i himlen sen. Det perfekta arbetet.
Ja.
Men vad är arbete då? Är det bara att förtjäna pengar till sitt levebröd?
Nej. Det kan också, det innebär också det. Vi behöver ha mat på bordet.
Mm.
Men om vi går tillbaka ändå till skapelseberättelsen, så kunde vi ju säga att definitionen av arbete där blir ju att människan ska råda över skapelsen, alltså helt enkelt förvalta livet här på jorden. Så när vi arbetar så förvaltar vi livet här på jorden. Det är till och med en gudstjänst. Orden i hebreiska för tillbedjan och arbete, de går hand till den samma sak.
Eller så, ja.
Mm. Väldigt spännande. Och det som händer där då, om vi nu förankrar det i första Moseboken, så är det att människan skulle, om vi lite leker med ordet, människan skulle vara kreativ och relatera.
Mm.
Alltså göra allt detta i relation till varandra och till Herren själv.
Mm.
Så arbetet är, vi helt enkelt med vårt arbete så ser vi till att livet fortsätter här på jorden.
Mm.
Det är som att när man är gravid att man är med i att livet fortsätter här på jorden. Och det gör man också sen på arbetsplatsen.
Mm.
Att på något sätt ta in lite av det när man går till jobbet på måndag. Att inte här att det äntligen är fredag, utan någonting av att halleluja, det är ändå måndag. Jag får vara med och tjäna livet. För tänker vi bara liksom på lönen så blir det tungt i längden. Alltså. Det finns ju alltid folk som får mer betalt.
Ja, så finns det ju de som inte får någonting. Som bara betalt. Håller på med egentligen inga, alltså frivilliga arbete.
Det är bra.
Går bara hemma och... Bara. Nej, men att man inte alls får lön. Men bidrar man ju ändå med...
Så är det.
Med
absolut,
någonting.
Absolut. Mm. Det förtalar jag om arbete i tre bemärkelser i boken. Alltså själva lönearbete förstås. Men också, som du säger, frivilliga arbete och arbete på hemmaplan.
Mm.
Där vi egentligen aldrig ska säga att vi är bara hemma.
Och där får vi också lön. För vi får ju hemvårdsstöd.
Ja.
Men det är sen när barnen blir stora och man inte längre får hemvårdsstöd och går hemma. Ja. Då är man ju nog oavlönad.
Mm.
Ja. När min fru studerade vi var i Helsingfors så hade jag några, jag visste bara det, ett halvår kanske som jag var hemma med barnen. Och efter det så vågade jag nog aldrig säga att man är bara hemma.
Nej.
Det är nog arbete också att vara med barnen.
Ja, det är nog det.
Plus att man är med och förvaltar livet där i allra högsta grad.
Ja.
Om vi tänker på Jesus då. Hur såg han på arbete? Vad förde han fram? Han var ju ganska så här
radikal, hela vår Herre.
Verkligen.
Var han också det i arbete? Synen på arbete?
Mm. När vi ser på den syn som finns i Bibeln på arbete, så är ju den väldigt radikal jämfört med den syn som fanns i samhället. För i antiken var det på det sättet att det bara slavarna som skulle arbeta.
Ja, precis.
Och det var 40-50% av befolkningen.
Mm.
Så till en fri man hörde detta att man skulle vara fri att gå på latinsk gator och filosofera. Mm. Medan tankesättet i den judisk-kristna kontexten är helt annorlunda, som då bygger på detta att skapelsen är Guds och att han vill att vi ska köta om den, så det blir ju arbetet något jätteviktigt.
Mm.
Så därför för ju Paulus det vidare också när han säger att vill man inte arbeta så inte ska man ju heller äta någonting.
Mm.
Det hör till livet. Mm. Och han går emot dem som väntar så ivrigt på Jesu ankomst att de glömmer sin vardagskallelse.
Ja, precis.
Men Jesus själv, så han var ju en, jag kan säga att han var en snickare, men det här ordet som finns där så betyder det att han var en byggnadsskal som kunde liksom både hantera tegel och trä. Och utan vidare så lärde honom Josef där att i allt detta. Och eftersom det talas också om att han var snickare. Eller just den här byggnadsarbetet, teknon som det står i grekiskan. Och det där. Och sen använde han ju hela tiden i sin undervisning vardagsbilder.
Mm.
Det flödar ju av bilder från arbete och hemmet och naturen och allt detta. Så att han var nog verkligen...
Han förankrade ju nog sin lära, sin undervisning i vanliga arbetsbilder.
Verkligen. Ja. Men jämför liksom om vi skulle jämföra med antika texter, de är filosofer som bara rör sig på ett filosofiskt plan utan connection egentligen, kontakt till vardagsplanen. Mm. Men Jesus, han levde ju vardagen, verkligen. Mm. Och vill att vi ska vara där. Och därför är det så tokigt när det ibland då har blivit den kristna kyrkans historia också på det sättet att man har varit mera helig om man har gått in i kloster till exempel. Mm. För under hela medeltiden så var det ju på det sättet att man var inte riktigt helig om man levde i vardagen.
Mm.
Ska man ta sin tro på allvar så behövde man gå i kloster.
Precis.
Och det är det här som Luther då reagerar mot och kastar folk ut ur klostret.
Mm.
Av två orsaker åtminstone. För det första att han såg att livet behöver arbete.
Mm.
Och för det andra att vi utvecklas själv i arbete.
Mm.
Tror ska levas ut där.
Ja, att vi ska tjäna varandra.
Ja, men finns det heligare arbeten än andra? Är vissa branscher heligare än andra?
Nej, jag tror inte.
Nej, det tror jag inte heller.
Jag tror att många av oss går omkring med en sån här känsla av att man borde egentligen nog arbeta inom kyrkan eller någonting sånt för att det ska räknas.
Jag brukar fråga ibland i mina föreläsningar att hur många av er har ett kristet arbete?
Ja.
Och så är det några händer som kommer upp och mer så kommer det till några tveksamma händer ännu.
Mm.
Så var det en som markerade till frimot och sa att jag har nog ett kristet arbete, ja. För jag sysslar mycket med förrättningar. Han var lantmäteriförrättare.
Lantmäteriförrättare.
så han förstod liksom vad jag var ute efter.
Ja.
Att vi allihopa har ett kristet arbete när vi är med och förvaltar livet på jorden.
Ja.
Sen kan man kanske förstås säga på det sättet. Luther var också inne på det att det fanns vissa yrken som söndrade livet.
Mm.
Och han tog till exempel då kanske det äldsta yrket av alla som lever i prostitution.
Mm.
Som exempel. Och några andra exempel tog han. Så att klart, går man in i ett sånt arbete som direkt förstör livet, så tycker jag inte att man kan säga att det är ett heligt arbete. Jag hörde en som frågade, som sa häromdagen att vad är en kristen pilots allra viktigaste uppgift?
Mm.
Och nu är det ju väl det att få ner planet tryggt.
Ja. Ja. Jag tänker det.
Så att vi antar att vi är kristna inte på arbetsplatsen, inte då, bara när vi pratar om Jesus. Det är fint om vi kan vittna om Herren. Det är fint om vi kan leva ut ett kristet vittnesbörd så att folk undrar vad är det med dig. Men vi är kristna redan i detta, att vi sitter där vid skrivbordet, vi är på verkstadsgolvet.
Mm.
Vi köter om barnen, vi undervisar barn i skolan, vad vi nu gör.
Men hur ska vi se på arbete då? Jag tyckte det var en intressant grej i boken när det var två arbetare som arbetade med murbruk. Mm. Och den ena klagade på dåligt murbruk och den andra tyckte att det var så härligt att bygga på en katedral.
Mm.
Att det här är ju också... olika hur vi ser på vårt arbete. Och det här, vad har du för tankar kring det?
Ja, det är en annan klassisk berättelse också. Man träffar en städerska och så frågar henne, vad håller du på med? Jo, vi håller på att få det här människan till månen. Det är en person som jobbar inom NASA.
Ja.
Och det här... Ja, det hör ihop lite med det vi har talat om på något sätt. Det är nog förstås att vårt arbete har en annan uppgift, att vi bara ska få lön.
Mm.
Men också på något sätt då att komma in på det här, att man känner sig delaktig på något sätt i själva arbetsprocessen. Och där handlar det väl både om min attityd från arbetstagaren själv, men också viktigt för cheferna, de som leder företaget, eller en församling också. Att man på något sätt kan kanalisera det här, att vi behövs allihopa här för att det ska funka.
Mm.
Och så ger utrymme då förstås för att det finns möjlighet att påverka.
Mm.
För det visar ju undersökningarna och erfattar också att har man ett sånt arbete där man inte på något sätt slipper att påverka sin arbetssituation. Att den är så kontrollstyrd,
ja.
Eller det är så mycket man ska göra, eller man har för mycket tidspress. Så då orkar man ju inte längre. Men ju mer man upplever att man själv är med och påverkar sitt arbete och får synpunkter på hur det ska göras, så desto bättre känns det. Och jag tänker kanske också i lönesättningen, att jag tycker det är horribelt med de här fruktansvärt höga cheflönerna.
Mm.
Alltså som ju bara tar bort motivationen hos arbetstagare.
Mm.
Istället för att man skulle på något sätt ha mer av det här att vi delar på vinsten.
Ja, precis. Om man tänker också så här ute i samhället så har ju den där synen mer och mer nog blivit liksom en metod att arbeta mot. Den motsäger ju inte ett kristet synsätt på något sätt, utan det snarare stämmer det ju överens. Sen tänker jag lite också på det här med självförverkligande.
Mm.
På vilket sätt kan den här synen på självförverkligande och jag och själviskheten förstöra det här arbetet?
Jag tror att kunde man säga att det finns två diken där. Alltså om man tänker bara att arbetet ska handla om mitt eget självförverkligande, så kan det bli väldigt egoistiskt. Och då kan det bara bli karriär av det här arbetstänkandet. Att man måste övre upp på något sätt. Och då måste man trampa ner andra för att komma upp.
Mm.
Så det är nog det ena diket. Men sen det andra aspekten finns ju nog också att inte ska man heller utesluta det att arbetet ska vara en del av självförverkligandet. Mm. Att det är ju en sin gåvor man ska använda arbetet. Den utrustning man har fått, den personlighet man har. Alla gånger så får inte man leva ut allting
Nej.
I arbetet. Men nu ska det ju på något sätt ändå få att man upplever att man förverkliga helt enkelt de gåvor man har fått och förvalta livet på det sättet också. Mm.
Och kan utvecklas förstås och känner att det är meningsfullt på det sättet.
Absolut.
Mm.
För det arbetet är ju karaktärsdanande i allra högsta grad också.
Mm.
Jag tänker lite på det där när du sa att man trampar ner andra om man själv gör karriär. Måste det vara så?
Nej. Det finns en forskare, Jari Hakanen, som jobbar inom det här arbetslivet, eller forskar inom arbetslivet. Han säger att det finns tre olika sätt att se på arbetet. Det första är att man ser det bara som lönesättning.
Mm.
Bara lönearbete. Eller sen det att man ser det bara som karriär. Att man liksom vill förverkliga sig själv. Och sen talar han om för tredje att se på arbetet som en kallelse. Intressant nog att helt.
Ja.
Och att se då på arbetet som en kallelse. Det innebär ju inte att man skulle vara tvungen att inte få göra karriär. Utan det kan ju vara en del av kallelsen detta att man ska göra karriär.
Precis.
För det behövs ju ledare på olika poster i samhället. Och det innebär ju heller inte att man ska vara utan lön.
Nej.
Som det tyvärr blev inom... Alltså om vi nu tar lite tid i historien så blev det ju på det sättet att vi fångar nu upp det här Luthers kallelsetanke. Men så kopplar man ihop det då med att kallelsen hjälper, eller kanske framförallt de som anställer församlingen. Plus kanske de som sköter om barnen, de som är lärare eventuellt. Men framförallt vårdyrken.
Mm.
Och det liksom präglar ju fortfarande vårt samhälle. Mm. Så att de människor som jobbar nu i vårdyrken har, tycker jag, allt för lite lön.
Ja, jag tycker också det.
Och det är ju en felaktig användning av den här kallelsetanken. Mm. För kallelsetanken är inte, den gäller inte vissa yrken, utan alla yrken.
Ja, precis. Mm.
Men som respons på din fråga så absolut, jag menar absolut inte att det skulle
utesluta karriär. Nej, för ibland har man ju tänkt att de där stora bossarna, de är bad guys.
Jag tänker egentligen att det mera där handlar om hur du ser på din karriär och din kapacitet att stiga i graderna på något sätt. Alla är inte kallade kanske till det heller, som du sa, utan det är just det här.
Nu är det ju intressant med det här kallelse också, när vi pratar om sjukvårdslöner och sådär, att inte ska vi ha så många vårdare idag om inte folk ska ha en kallelse till yrket. För inte det är ju lönen som lockar inte.
Nej, så är det.
Så det är ju nog bra att Herren sätter kallelse i oss och en längtan att utöva vissa yrken.
När du, Boris, ser på ditt eget liv då, har du egna erfarenheter under ditt liv som där du, ditt sätt att se på arbete har lett dig att ta dåliga beslut eller att du har gjort dåliga val?
Ja, det är klart det. Inte jag kommer undra
Är det någonting som du vill dela här med oss?
Alltså det här, jag har inte kört i väggen.
Nej.
Men nu har jag haft några gånger när jag liksom har känt att nu börjar det gå upp i halsen.
Mm.
Och det har varit tvungen att dra i bromsen så att säga.
Mm.
Men det jag nog framförallt tänker på, som jag också berättar om i boken, är att jag tänkte ju helt fel till först som ung präst.
Mm.
Jag var i Helsingfors och utan, vad ska vi säga, det här nätverket av bekanta och släkt och så här. Och vi fick småbarn och vi var ensam där i Sockenbacka. Och så hittade vi sen gamla dagböcker där det berättade som att det verkligen var jobbigt för henne.
Mm.
När jag då blandade ihop, det var lite väckelse bland ungdomarna.
Mm.
Och blandade ihop det här på något sätt, kallelsen till att tjäna Gud liksom på något sätt genom mitt arbete. På bekostnad av familj.
Just det. Mm. Mm.
Och det är ju inte alls ovanligt.
Nej.
För man behöver inte vara präst i det heller. Alltså. Och därför skriver jag ganska mycket. Jag upplever ju att de här tre källorna. Om vi säger det alltså. Att trosbekännelsen ger otroligt mycket material. När det gäller synen på arbetet som vi har talat om.
Mm.
Också ledarskap. Skriver mycket om där utifrån trosbekännelsen.
Mm.
Sen då buden ger mycket material. När det gäller yrkesetik och arbetsetik.
Mm.
Medan då bönen fadervården ger material när det gäller prioriteringarna i livet.
Ja.
Och det var det som jag inte liksom hade då koll på då som ung präst där.
Mm.
Det jag nog liksom riktigt fick börja tänka om småningom.
Ja.
Och där vi tillsammans fick söka oss nya vägar.
Mm.
Jag tycker ju om den här beskrivningen av våra prioriteringar som en hand. Alltså att tummen är fingrar som har kontakt med de övriga fingrarna och tummen i vårt liv. Också för en präst ska inte vara församlingsengagemang, församlingsarbete, utan det är Gud själv, den personliga gudskontakten. Och sen kommer då den man är gift med, sen barnen, sen arbete och sen församlingsgemenskap.
Mm.
Sen på andra handen lägger man och jakt och fiske och svärmor och
precis, ja.
Och jag tror ju att det är så att, eller jag brukar ju ofta tala om det också också vikslar ibland att den största utmaningen, största frestelsen till otrohet är att man är gift med arbete för många män.
Mm. Mm.
Och för kvinnorna kan frestelsen vara det att man är gift med väninnan.
Mm.
Att man delar mera av sig själv med väninnan än med mannen.
Mm. Och barnen. Som bibelord i den här boken som inleder kapitlet om livsprioritering så har du det här från Ordspråksboken 11:28. Där det står att en död stubbe är liv som kretsar kring tingen. Ett grönskande träd är ett liv som formas av Gud. Jättefint bibelord som passar bra just i det här sammanhanget.
Ja. Och det grönskar av liv då från Herren själv när vi tänker att vi finns inte till för att... Jag tänker inte på det här vi talar om karriär och det här. Alltså man kan göra karriär på två olika sätt och att tänka bara att jag ska själv fram.
Mm.
Men man kan också göra karriär på det sättet att jag med min position har möjlighet att tjäna livet.
Mm.
Och det är kanske det som är den viktiga skillnaden där. Att på något sätt få in det i sin skalle och i sitt hjärta kanske framförallt. Att jag finns till för att tjäna livet och För det är då som de här positiva hormonerna kommer in i kroppen. Precis. Så helt enkelt för att vi är skapade till det som är gott och till kärlek. Och tänker vi bara på oss själva så skapar vi, drar vi till oss negativa hormoner. Men tjänar vi livet och andra så... Och så tänker på oss själva förstås, inte tjäna på ett sånt sätt att vi tänker på oss själva. Men när vi tänker på andra så... Jag talar till och med där också om att göra arbetet i kärlek.
Jesus ska du få.
Exakt.
När jag läste den här boken, Boris, så alltså fastnade jag för en mening som finns på sidan 30 för er som redan har den här boken. Och där stod det så här, och nu citerar jag dig. Om man ofta ställer sig frågan, är det det här jag ska göra? Om man upplever att många uppgifter går över ens egen förmåga, eller om man bär en äkta inre längtan till något annat, så visst ska man vara öppen för nya utmaningar. Citat slut. Äkta inre längtan pratar du om där. Hur ska man kunna vara säker på att det är äkta inre längtan och inte flykt eller sökande efter egen vinning som vi pratar om just, eller till och med lathet som driver in. Du pratar ju också mycket om det här, vad som driver oss.
Eller om till det är avundsjuka,
ja.
Att man vill vara som någon annan.
Ja, och där kommer jag också in på de här stressorerna som finns i arbetslivet som kan lite bli jobbigt om det är brist på gemenskap, brist på rättvisa och brist på feedback och uppmuntran och mycket annat. Och i det sammanhanget kommer jag in på det här också, att det kan bli jobbigt om man hela tiden på något sätt längtar efter något annat.
Ja.
Och kanske också anar att den där längtan kanske inte bara ens eget påhitt, utan att det är Gud själv som har lagt in den där längtan. Men det kan ju ibland, som du säger också, antyder också att också vara en flykt. Ja,
det där tänkte jag.
Har du några tankar där?
Ja, jag tänkte...
Hur tolkar du texten?
Jag hade bara som en fråga igen. Frågor på frågor här. Yeah. Men jag tänker på dagens ungdomar också. Mm. Och kanske också de har den där... Alla vill väl bli en youtuber idag och göra pengar på bara att sitta där hemma och öppna olika små paket.
Ja.
Är vi rädda att arbeta idag? Är vi rädda att ha tråkigt? Mm. Är vi för bortkämda?
Och där kommer det in också egentligen det här med, som vi var inne på när vi pratade om sociala medier, det här med styckverk som dagens samhälle är liksom uppbyggd av.
Exakt.
Det är inte den här långa arbetskarriären inom en firma eller ett företag numera, utan det är liksom korta arbetsförhållanden, eller kortare.
Ja. Och det är en del av tidsandan. Frågan då om det i längden är gott på alla punkter.
Ja, det är just det.
Det kan man ifrågasätta.
Ja.
Och vi har ju inte heller någon tid, någon så lång tid har ju inte gått heller så att man kan riktigt se följderna.
Man brukar ibland säga också att man borde egentligen byta arbete med jämna mellanrum för att själv utvecklas. Men jag vet inte om vi behöver köpa det där till alla på alla punkter. Nu ligger det något otroligt fint i också en människa som har mognat i sin uppgift och fått erfarenhet i sin uppgift och har mycket att ge på sin arbetsplats. Så nu finns det ju en flyktighet i vår tid som blir en flykt från livet och kanske från sig själv och från Gud i värsta fall. Men sen tror jag nu det finns det här också säkert att Gud ibland kan lägga in en längtan efter något annat hos oss. Och där är väl nog den bibliska huvudprincipen den att man stannar kvar på den plats där man är tills man leds in i något annat. Och är det från Gud så har han nog förmåga också att visa sen när tiden är mogen. Jag råkar läsa en person som, jag minns inte vilken bok jag läste det, men helt nyligen, en person som upplevde att han skulle vara som missionär till Peru. Väldigt stark kallelse att vara som missionär i Peru. Och så han sålde bort det mesta och började liksom packa. Efter 32 år var tiden inne.
Okej, och jag förstår. Jag läste själv också i Jona som jag tyckte var väldigt intressant. Och när Gud kallar honom då i första versen, och så vänder han ju sig helt åt ett annat håll, och det tycker jag är väldigt så trevligt mänskligt att igenkännande att läsa. Men så sände ju Gud en storm och val, och det var ju en massa från Guds sida sätt för att stoppa honom då han gick åt fel håll, och det kändes nog lite tröstande att tänka att nog stoppar ju Gud liksom oss.
Och det är ju egentligen det där som vi ber om i bönen Fader vår.
Ja.
När vi ber att inled oss inte i frestelse, så då är det vi ber att Gud, för mig inte in i det onda jag många gånger själv vill, utan skydda mig från mig själv så att säga. Det är det som jag tycker jag upplever, den djupa grejen i just den bönen, inled oss inte i frestelse, för att det här, vi har en tendens ibland att springa och regna vägar.
Vad tycker du om den där nya översättningen då? Inled oss inte i prövning.
Och det skulle behövas en tillgång att prata om det.
Ja.
Det här.
Jag tycker ju det är helt två olika ord.
Ja. Det är två olika ord. Ja.
Det är olika innehåll.
Ja, det är det.
Och det. I den här boken som jag gav ut i våras, som heter Bönens ryggrad och avstamp. Så där skriver jag ganska mycket om det. Och där motiverar...
Ja, det ska jag ta och läsa.
Ja, och där motiverar jag nog att jag tror att det är bättre att vi behåller den här frestelsen. Men det har också att göra med att orden har ändrats i betydelse under historiens gång. Jag förstår det på det där sättet. Vi har bett om förlåtelse. Förlåt oss våra skulder. Och så är vi samtidigt medvetna om att vi har någonting ont i oss. Och därför så ber vi Gud, skydda mig från mig själv. För mig inte den frestelse som jag själv vill. Det är samma sak som i högmässan, att vi bekänna våra synder, vi får ta emot avslösningens ord, och så börjar vi sjunga Kyrien, sen Herre förbarma dig, som inte är en ny syndabekännelse som många tror, utan där vi helt enkelt är medvetna om att Gud, nu när vi som upprättade syndare går vidare, så behöver vi ständigt din nåd och hjälp.
Det blir ju tydligare då du säger det sådär som du säger det nu. När man ber inled oss inte i frestelse, så kan man ju få den här känslan av att det är mot Bibeln. Att Gud inte ska fresta oss. Och så säger Bibelns ord då att Gud frestar ingen. Så det är kanske lite missvisande i språket eller översättningen där med det här inled. Då det mer handlar om just det här att vi ber om beskydd mot frestelse. Vi ska inte riktigt lämna ännu den här längtan. Många saknar någonting idag.
Men gör inte alla det. Alltså välkommen i klubben.
Ja, det är väl kanske så. Det är väl kanske så.
Ja, jag tror det.
Men vad ska vi säga om den här längtan?
Det finns en längtan på så många olika plan.
Ja.
Det är många olika dimensioner. Vi har en Guds längtan förstås. Mitt hjärta är oro tills det finner vila hos dig, som Augustinus sa. Vi har en längtan till rika relationer i våra äktenskap, i våra hem, i våra föräldraskap. Vi har en längtan att få yrkeslivet vara på den plats där Gud vill att vi ska vara. Och jag kommer att tänka på när Paulus säger att så blev ju då inte olydig den himmelska synen. Att nu ska vi på något sätt bejaka den här längtan. Bara det inte leder oss till det att vi fordrar. Livet borde vara fullkomligt liksom, perfekt på något sätt. För vi lever inte där ännu.
Nej.
Men jag tror ju nog att Gud, hur ska Gud få en ordning på oss? Att säga, om han inte också använder våra tankar och våra sinnen. När vi då söker ledning i hans ord och genom kristen gemenskap på olika sätt. Så nu får vi bara, tycker jag, vårda på något sätt. Samtidigt också om vi upplever att det är någonting heligt över den längtan som vi går och bär på. Jag tror att det på något sätt känns på ett speciellt sätt när det är något som är tänt i himlen. Och då bejaka det, be över det, vårda det.
Men sen inte börja springa iväg i egen kraft
och sen inte börja ställa till i egen kraft. För det förstör så mycket då. Vårt problem är ju oftast det att antingen springer vi före eller så är vi långt efter.
Jo, ja,
men så Jesu efterföljelse borde vi gärna vara tillsammans med honom.
Precis.
Man skulle vilja ha de där tydliga svaren.
Ja.
Och där brukar man ju säga det att jag fick ett jättefint råd. en gång, kan jag säga, det var biskop Erik Wikström.
Mm.
Jag själv funderade på en speciell uppgift i mitt liv. Och då säger han så här att jo, du ska bejaka det här nu. Men kom ihåg också att Guds ledning handlar också om flera riktpunkter, så att säga. Flera, vad ska vi säga, landmärken som är på kön. Så det räcker inte bara med ett landmärke.
Nej.
Utan man behöver flera för att man ska komma hitta rätt kurs. Och den gången så blev det rådet, det är väldigt stor hjälp för mig.
Ja. Att, bekräftelse på något sätt.
Bekräftelse ja. av det hela. Att är det Gud som lägger längtan, så vill han också på olika sätt bekräfta den längtan också från annat håll.
Mm. Så välkommen in i klubben med längtan.
Bengt Pleijer talar om längtor. Han har en bok som heter Längtor.
Ja, just
det.
Jaha, okej. Okay. Han leker med ord.
Ja. Boris, finns det någonting som du själv gärna skulle ta upp ur den här boken som vi ännu inte har vidrört, som du har skrivit om?
Nu kommer där i slutet av boken in på det som är förankrat väldigt långt i mitt eget liv.
Mm.
Säger man det teologiskt eller kyrkligt, så handlar det om att se skillnaden mellan lag och nåd.
Ja.
Som jag inte förstod när jag var ung präst. Att se hur det fungerar i hjärtan när man lever under ett väldigt stort tryck, att man borde, man måste vara annorlunda, och hur det liksom skapar lagiskhet i det egna hjärta och sen också uttrycksformer på olika sätt. Medan sen då när man upplever vad nåden betyder, att vi får vara förlåtna för Jesu Kristi skull och Guds barn för hans skull, inte under våra egna prestationer, hur det kan frigöra livet. Och utifrån det så har jag där i boken då skildrat, jag skriver också om det lite mer utförligt sen i den här stresshanteringsboken Fri från press och tristess, men i den här boken fångar jag upp de här orden, V-orden.
Okej.
Att börja med att få vara istället för att vara tvungen att vila istället för att göra, växa istället för att prestera. Nästa upplaga ska jag lägga till att verka istället för att verka med ä.
Och
vandra istället för att stressa, våga istället för att fega och vinna istället för att förlora.
Just det, ja.
Alltså det är helt enkelt två olika sätt att leva. Som också påverkar arbetslivet, det hela livet, men också vårt sätt att leva och att arbeta.
Det här är jättebra.
Men det kunde vi ha talat om väldigt länge.
Jo, det är sant. Du har nämnt under vårt samtal här några av dina andra böcker. Läsvärda böcker om bra teman, bra teologisk undervisning och uppmuntrande biblisk kunskap och utgående från bönerna. Och var kan man hitta dem om man vill köpa dina böcker?
Vi har ju ett eget förlag, Vibosa, som ger ut de här böckerna, och så vi har en egen webbsida, så där finns de.
Mm.
Sen finns de utplacerade här nu i den här Jakobstadstrakten på många ställen. Mm. Missionsmagasinet har många av böckerna. Också vid den här Kristian Rastplats, Sunds trädgård.
Mm.
Det finns ju inte all kristen bokhandel mera.
Nej.
Men jag är glad att det kan finnas på de här platserna. Och också bokhandeln har en del av det.
Ja. Så om du är intresserad, du som lyssnar, av att bekanta dig mer med Boris böcker, så gå in och titta där. Mycket läsvärt och bra.
Mm.
Där berättar jag också lite om den här processen bakom de här böckerna, och där finns också information om varje bok. Så att både innehållsförteckning och förord, så att man får liksom veta vad böckerna handlar om.
Precis det.
Den här boken som vi har talat om nu, så den har jag, när jag skriver den har jag tänkt nog på alla arbetstagare. I princip så, jag har försökt skriva den så lätt tillgängligt som möjligt, så att vem som helst ska kunna ta till sig den.
Mm.
Den är nog skriven så att säga för gemene man.
Mm. Mm.
Och finns nog också på finska, vilket jag också gläder mig.
Mm. Ser du bara.
Och som är stor. Som var lite ett trosteg för mig, men vi får nu se vad det leder till.
Ja, kanske jag borde läsa den på finska då mitt nyårslöfte är att jag ska lära mig bättre finska.
Ja.
Det skulle jag ju kunna. Tack Boris för att du har varit med.
Tack. Angelen från min sida också.
Vi hoppas att vi får många böcker av dig ännu i olika timmar.
Det finns några nu i datorn som är på gång.
Jag tänker det. Vi ber om Guds välsignelse över ditt skrivande och det som det sprider bland alla dina läsare.
Tack för det. Jag vill uttala välsignelse också över alla lyssnare och allt det arbete som ni utför på olika sätt i vardagskallelsen.